kommer vi med ännu ett avsnitt av Split Vision. Veckans tredje faktiskt. Det är så mycket vi vill hinna med nu före VM. Karin Löfving heter jag som är med er, och med mig har jag som vanligt, till min stora glädje, Stina Segerström. Välkommen.
Tack så mycket.
Just nu är det ju uppehåll i damallsvenskan och allt fokus ligger på landslaget. Och det måste ju till ett fungerande samspel däremellan för att allt ska funka.
Ja, det måste ju det. Det är ju, ja, det är ju på sätt och vis så konkurrerar ju de två verksamheterna om spelarna, fast man önskar att det inte skulle vara så.
Ja, för det finns ju lite olika perspektiv på den här frågan. Dels är det ju landslagsperspektivet och klubbperspektivet, men sen är det ju också individperspektivet. Och vi kommer prata lite om de här olika, vad ska vi kalla det, hållen att titta på detta ifrån.
Mm.
Om vi tar på oss landslagsglasögonen till att börja med, så är det ju lätt att tänka att det är för få dagar som truppen har tillsammans.
Ja, särskilt om man jämför med en del andra länder, USA till exempel. Så visst kan man ju tycka att det är ett lag som ska spelas ihop. Och, så om man tittar bara utifrån landslagsperspektivet så vill man ju ha dem. Samtidigt som utbildningen sker ju på hemmaplan. Men jag förstår vad de menar när de vill ha tjejerna samlade, gärna flera veckor innan.
Mm. Ja, för om vi då istället sätter oss på klubbstolen, så är det ju svårt att bedriva den verksamheten när delar av laget är borta.
Ja, och det är ju där som har varit problemet, och särskilt de lagen som har många landslagsspelare. Det har alltid varit ganska ojämnt i damallsvenskan av naturliga skäl. Så vissa lag klarar det ganska bra. Är det en spelare borta, kanske inte hela världen, men har du 2/3 av truppen borta, så tycker man att det är ganska onödigt att de ska iväg 2-3 dagar innan de här datumen, FIFA-datumen, när landslaget får ta spelarna enligt lag. Så det kan man ju förstå. Mm. För jag menar, ja, det är ju svårt att hålla kvalitet på träning, och dessutom om du vill spela ihop ett lag, och jag vet, har du kanske värvat nya spelare till exempel som en försäsong, bara är ju jättemycket landslagssamlingar, Algarve Cup, och det är träningsläger och tester och så ibland har det varit så att man har knappt kunnat spela in den här nya spelaren innan serien ska dra igång.
Nej, just det. Och dessutom är det ju så att klubbarna betalar lön till sina spelare och sen är de inte där. Det är ju också någonting man har hört i debatten.
Ja, precis, det har man ju. Men samtidigt så kan jag ju tycka det är ju att ha en spelare som är iväg. Det är inte att man är iväg och gör något annat. Du får betalt för att spela fotboll, och du är iväg och spelar fotboll med de bästa. Så man kan ju säga att du gör ju ditt jobb även om du inte är på hemmaplan, och du utvecklas ju enormt. Du får möta de absolut bästa. Så på så sätt så gynnar det ju spelarutvecklingen för den individuella spelaren som den kan ta med hem. Så det finns ju två sidor av det.
Det gör ju det. Ja. Men hur blir det då för den enskilde spelaren mitt i allt det här?
Ja, man är ju ganska glad som enskild spelare, för man behöver inte fatta några beslut. Det tycker jag att de är bra, eller det jag har varit med om. Så jag känner ju till absolut den här debatten, och att det är ett samarbetsproblem mellan klubbarna och landslag. Men där har man aldrig... Jag tycker inte att vi har hamnat i kläm. Jag har inte lagt någon fokus vid det. För det är ju inte, vi kan ju inte bestämma, utan det gör ju de upp sinsemellan. Sen är det ju absolut, alltså när du har varit iväg och är trött och sliten, och så kommer du hem och kanske egentligen skulle vilja ha en dag ledigt, eller alltså det blir de funderingarna också. Sen har klubbkompisarna väntat på att få full trupp, så ibland så hamnar man ju i en situation där man får tänka på laget före jaget faktiskt, vilket jag, det är inget stort problem, men det är ju sådana som man som individ får ta ställning till. Mm. Hur mycket man behöver kanske den vilodagen. Eller om man har någon liten känning, ska man då, vågar man då vila när du vet att du ska iväg med landslaget och du egentligen vill vara hel och frisk? Men samtidigt, det är ju i klubben du har, det är ditt jobb, det är din vardag. Ja, sticker i ögonen om du då, vad ska man säga, tar ledigt en träning och kör någon rehab eller återhämtning för att du ska vara fit for fight. Liksom. Det är de bitarna som man som individ får ta ansvar för.
Vad tycker du att det är viktigt att tänka på i allt det här? För det känns ju ändå som att det är lite upplagt för konflikt. Och vi har ju varit inne på det lite grann. Att det finns lite diskussioner däremellan. Men vad tycker du är viktigt att man tänker på?
Ja, alltså, från båda håll så är det att den andra är oerhört viktig. Alltså landslaget vore ju ingenting utan den damasvenska vi har idag som faktiskt håller väldigt, väldigt hög klass. Och åt andra hållet också att för damasvenskan så behöver vi ett landslag som presterar bra fotboll. Så att spelare fortsätter att vilja komma hit så att intresset finns, så att vi kan dra mer publik. Det vet vi ju att landslaget är ju jätteviktigt för damfotbollen. Så de behöver ju varandra, båda två. Och sen kan jag tycka att alltså en viss dragkamp kan man ju förstå. För båda vill ju så mycket. Både landslagsledningen och liksom klubbarna vill ju ha sina spelare så mycket som möjligt. Och vill ju utbilda dem och vill ju spela bra fotboll. Så att helt konfliktlöst kommer det ju aldrig kunna bli. Men man önskar ju att de lyssnar på varandra och förstår argumenten. Och kan på något sätt hitta någon mellanväg.
Mm. Sen har vi ju ännu en parameter att slänga in i ekvationen, och det är ju att utlandsproffsen har ju säsonger som är upplagda på ett annat sätt än damallsvenskan.
Ja, precis. Där blir det ju lite annorlunda. Men det är ju lite åt andra hållet, att det är ju Sverige som ofta är udda, särskilt om man pratar mästerskap. Så nu de flesta inför VM har ju avslutat sina säsonger. Som då Lotta i Frankrike och Kosse och Seger, eller Caroline Seger också. Så ja, det blir väl inte. Man har ju de här FIFA-datumen när man måste släppa spelarna. Nu inför mästerskap är det väl snarare att de ska hållas igång och köra lite egen träning. För de har ju uppehåll.
Ja, just det. Ett annat problem, det kan ju bli när yngre spelare som spelar i elitettan kallas till ungdomslandslag och det inte är uppehåll i serien.
Mm. Ja, det där är ju ett problem. Det är svårt, det finns ju regler och de ändras väl lite hela tiden också. Hur många spelare man måste ha. För att det är ju svårt att ta hänsyn också till alla landslag. Det blir ju jättehackigt.
Mm.
För du ska ändå få ihop en serie med ganska många matcher under en viss tid. Så det är ju jättesvårt och de gör ju ett jättejobb. Men det märker man ju nu när jag är med på Elitettan att det är ju, ja. Ibland så har man inte alla spelare tillgängliga. Men jag tänker inte gnälla på det. Jag tror att de gör det bästa för att försöka få det att funka. Och som sagt, att det blir ett sånt spann då. Eftersom det är från, ja, en del av tjejerna är ju ganska unga. Från liksom flickor 16 till, vad ska man säga, U19 är det väl. Så ja, nej, det är svårt. Jag avundas inte de som sköter den biten.
Nej. Nu har det blivit dags att höra på Maria Banusic. Hon är på plats i Kanada nu som reserv. Men den här intervjun gjordes innan truppen var uttagen. Välkommen, Maria Banusic. Du lämnade Kristianstad DFF för att spela i England för Chelsea Ladies. Vad har den flytten betytt för dig?
Väldigt mycket. Den har betytt mycket för min utveckling framför allt. Och att flytta till ett annat land, det är inte så ofta man gör det liksom. Men jag är professionell nu och jag kan göra det jag älskar mest fulltid. Och ja, det känns riktigt bra.
Vad har det gett dig liksom fotbollsmässigt?
Ja, som sagt, min utveckling går åt rätt håll nu. Jag får jobba på det jag behöver jobba på och samtidigt förstärka det jag är bra på. Och Chelsea har hjälpt mig med det och de fortsätter att utveckla mig på så sätt. Så vi alla är på samma sida.
Hur funkar det utanför planen? Alltså, vad har det utvecklingsmässigt gett dig där att flytta?
Ja, det var ju nytt liksom att flytta till ett annat land. Och så, men jag bor med två andra spelare och vi kommer riktigt bra överens. Och det sociala är bra och jag utvecklas där också. Och engelskan, ja, det är dialekten. Men det man lär sig snabbt.
Mm. Du var ju inte ensam om att flytta från Kristianstad till Chelsea. Hedvig Lindahl har gjort precis samma flytt strax före dig. Vad har det betytt att inte behöva fara iväg helt ensam utan ha med sig någon man redan känner? Liksom?
Jag upplevde det som positivt att Hedvig och jag spelar i samma klubb nu också. Och det känns riktigt bra att hon är med mig där. Och man kan prata svenska ibland och så att man inte glömmer bort det. Liksom. Så nej, jag och Hedvig har en bra relation och vi kommer bra överens på plan också. Så det funkar perfekt.
Mm. Vad var det som gjorde att det blev Chelsea?
Jag var heltidsproffs. Chelsea, det här året är Chelsea, satsar de för fullt. för att vinna en titel, och det är vinnare där och jag vill vara en vinnare och jag är en vinnare, så att komma dit var liksom ett perfekt beslut för mig och ja, båda parterna är nöjda.
Mm. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan damallsvenskan och spelet i England?
Skillnaden är nog att det kanske går lite snabbare, lite tuffare, kanske lite fulare också. Men vi i Chelsea spelar väldigt tekniskt och det passar ju mig och jag trivs med dem runt omkring mig och det, alltså hela laget är bara bra. Mm.
Har Chelsea andra förutsättningar än klubbarna i Sverige?
Jag vet inte hur det är i några andra klubbar. Nej, än Kristianstad. Men ja, det skulle jag nog säga, jämfört med Kristianstad, men vi har tillgång till det mesta. Vi delar ju, alltså hela vår träningsanläggning är med herrarna också, damerna och massa U-lag. Och ja, vi har sjukgymnaster på plats och läkare och allting, så behöver vi något, har vi problem med någonting så är det bara, de är där, så det är bara att prata med dem då. Det är kanske den skillnaden från Kristianstad.
Mm.
Där man kanske inte hade så mycket tid och sånt.
Mm. Du gjorde din landslagsdebut i november förra året.
Mm.
Hur ser du på möjligheten att det spelar i VM?
Ja, som sagt, om jag fortsätter jobba och gör det jag är bäst på, så tror jag chanserna är väldigt bra. Och ja, det är bara det. Alla är här för att kämpa för en VM-plats och alla jobbar hårt. Så det är bara, konkurrensen är hög, så det är bara att tuta och köra.
Mm. Hur gör du när du laddar för en match?
Det är lite olika. Jag brukar lyssna på musik, det är nog det. Kolla på lite klipp och så.
Mm. Du har inget såhär, oh, det här måste jag göra?
Nej.
Nej.
Jag tror inte på sånt.
Nej. Nej, det kan vara skönt att slippa.
Ja.
Mm. Laddningen, är den olika om du vet att du spelar från start eller om du börjar från bänken?
Nej, jag tror att man måste vara redo även om man sitter på bänken eller man startar. Det är liksom, du ska in och göra ditt jobb och då ska du vara maximalt förberedd.
Hur nöjd är du med din egen insats i de A-landskamper du har spelat hittills?
Ja, vissa har ju inte spelat så mycket, så då, ja, jag vet inte. Jag känner mig ändå nöjd, men jag jobbar ju såklart på att liksom få ut det mesta av de minuterna. Och det är, ja, liksom bara köra. Det är svårt att liksom hoppa in när det är några minuter kvar och försöka förändra för, ja, komma in i högt tempo, det är liksom internationell nivå, men man gör ju sitt bästa alltid och det är det jag tänker på.
Mm. Men det du har spelat nu i A-landslaget och jämför med hur det är när du spelar med U23 eller U19, vad är de stora skillnaderna tycker du?
Det är ju mycket högre tempo här i damlandslaget såklart. Det är kul liksom att om man hoppar in så gör man ju sitt bästa och för att försöka hjälpa laget och så. Sen går det som det går.
Vilken roll förväntar sig Pia att du tar på planen när du kliver in?
Ja, Pia säger mycket och såklart det jag och Pia snackar om stannar mellan oss. Mm. Men våra dialoger är väldigt bra och vi är överens om det mesta. Så då är det bara liksom att gå ut och köra vad vi har bestämt oss för.
Mm. Vilka av dina egenskaper tycker du är den största tillgången för landslaget?
Ja, det är såna här frågor.
Ja.
Nej, jag tror att bara försöka förändra spelet om jag kommer in. Att liksom göra det som man inte förväntar sig. Göra mål, skapa målchanser. Mm. Sådana där grejer.
Vad tycker du är viktiga egenskaper att ha när man är forward?
Att man gör mål. Skapa målchanser.
Och hur gör ni för att jobba, eller hur gör du för att jobba för att göra de andra bra?
Ja, det finns många löpningar, ta hemjobb, göra andra bättre helt enkelt på olika sätt med passningar. Och så det finns många delar som man kan göra andra bättre på.
Hur önskar du att spelet ser ut runt omkring dig för att du känner att du kan visa ditt bästa?
Men jag anpassar mig till laget. Mm. Det är liksom, vi är ett lag och vi har alla olika karaktärer och personligheter, men det är ändå laget som ska prestera tillsammans och det gör vi ju bäst om man tar ut det bästa av varje individ. Och det tror jag att vi gör här och vi blir mer och mer samspelta både på och utanför plan. Liksom.
Både din förra tränare Elisabeth Gunnarsdottir och din nya tränare Emma Hayes lär ha sagt att du är en riktigt stor talang. Har jag läst?
Jaså.
Ja. När märkte du själv att du har talang för fotboll?
Jag fokuserar inte så mycket på att tänka på vem jag är nu utan vem jag vill bli. Mm. Så det, liksom, det jobbar jag på varje dag sedan flera år tillbaka. Och det, jag upptäckte det ganska tidigt att jag ville bli fotbollsspelare. Så sedan dess har jag bara haft den målsättningen att bli bättre och bättre för varje dag.
När började du spela?
När jag var 8.
Drömde du om landslaget redan då? Eller hade, du hade som mål kanske?
Ja, man har ju alltid en liten landslagsdröm när man var yngre. Men den kom senare. För då liksom fokuserar jag bara på att ha kul och bara spela. Jag har kul nu också, men det, ja, det är annorlunda när man är yngre.
När kände du att det liksom övergick från att bara vara kul till att bli kul och allvar?
När jag var 14 tror jag. Då kom jag upp i Uppsalas bästa damlag på den tiden. Då. Och då förstod jag att ja, men nu satsar jag, nu kör jag.
Har du haft några motgångar? Eller det har klart man, men några stora svackor liksom?
Ja, det är väl skador och ja, mest skador när man känner liksom, ja, ingen vill ju vara skadad liksom, men det att man måste liksom ta hand om sig bättre, och det blev också en del av den här satsningen. Man måste ta hand om sin kropp och med återhämtning, med mat, sova, allting. Och det är också någonting som jag får göra i Chelsea med heltidsproffs. Att vara det. Att jag bara behöver fokusera på det då, och då blir allt bra. Liksom. Mm.
Hur har du gjort för att liksom ta dig tillbaka när du har varit i en svacka?
Att vara positiv, det är det viktigaste. Det är så mycket som man känner att kan gå emot den, men att bara hålla huvudet högt och fortsätta vara positiv och glad, så blir det bra.
Mm. Hur var det att komma ny in i A-landslaget?
Det var kul. Det är stora spelare här och konkurrensen är hög och så, men det är bra att spela med så duktiga fotbollsspelare att man utvecklas själv. Så det är väldigt, väldigt kul.
Var det lätt att komma in i gänget?
Ja, de är väldigt roliga och lätta att prata med, så det var enkelt. Mm.
Du kände några sen innan? Hedvig kände du?
Hedvig kände jag. Ja, Hedvig.
Hon var inte med i höstas när du debuterade, va?
Nej, hon var inte med där i Los Angeles. Men, ja.
Vilken roll tar du i ett gäng som detta, liksom, i en grupp när ni samlas så här?
Jag vet inte, jag är fortfarande relativt ny eftersom det finns flera som har varit tillsammans mycket längre. Men ja, jag tar ju fram jag har ju det bästa, mitt bästa jag hela tiden, och ja, jag kan nog säga att de gillar mig.
Är det lättare att ta plats på planen än utanför?
Ja, eftersom det är ju vårt yrke så att säga, att spela fotboll, så det är det vi är bra på, så kan man ju tolka det så att vi känner oss bekvämare på plan. Men det är olika för alla. Det finns ju vissa som är alltså, lika på och utanför plan, att de tar för sig.
Hur ser VM ut i dina tankar när du tänker på det?
Ja, när jag är här tänker jag ju på VM och att man ska prestera och försöka få en VM-plats. När jag är hemma i Chelsea kanske jag fokuserar på att bara att köra och lite mer Chelsea då, och bara jobba på det jag behöver jobba på.
Det är Nigeria, USA och Australien i gruppen. Hur känner du för det motståndet?
Bra motstånd. Mm. Det är bra att få USA, ett världslag, i gruppen så att man ser vart man ligger och så. Det är bra att man liksom får de Nigeria och Australien också tuffa motstånd. Att kunna ta sig vidare ur det, så kan man nog gå väldigt långt.
Har du mött någon av de länderna när du har spelat med de andra landslagen tidigare?
Nej, det har jag inte.
Vad ger det dig när du tränar med landslaget?
Motivation skulle jag säga, inspiration. Man spelar ju som sagt med väldigt duktiga fotbollsspelare och man triggas av det. Man ja, motiverande att liksom göra bra saker och hjälpa de andra och så.
Vilka av dina kvaliteter känner du utvecklas mer här?
Det fysiska och det alltså nästan allting, för att det är på en högre nivå än en klubblagsnivå, i alla fall i allsvenskan, jag vet inte än i England, men att nivån är högre, då gör man allt snabbare. Och man måste liksom, ja, man dribblar snabbare och löp snabbare och så vidare.
Mm. Är det någon tränare på vägen fram som har betytt extra mycket för dig?
Ja, min pappa. Mm. Fast han är ingen tränare.
Nej, men ändå. På vilket sätt?
Nej, han har lärt mig mycket av vad jag vet idag om fotboll och utanför plan och allt möjligt liksom. Det har hjälpt min utveckling, liksom, i stort sett hela min familj egentligen. Men ja, det är bra att ha en mentor redan från ung ålder som man förbereder sig på liksom, vad som kommer hända näst.
Mm. Vad önskar du av en tränare?
Förtroende skulle jag säga. Har en tränare förtroende för dig så, inte att man slappnar av, men att man är trygg i det och kan bara fokusera på att göra det som man är bra på.
Hur vill du få feedback och support? Både, jag tänker på planen från lagkompisarna, men sen även efteråt och runt omkring från tränare.
Ja, det är bra med feedback. Jag har inget speciellt sätt som jag föredrar det på, men ja, som sagt, feedback är bra.
Hur mycket har du stått och nött skott genom åren för att bli så himla bra som du är?
Ja, när jag var liten så körde jag nog varje dag i flera år. Men det var en arena, eller en fotbollsplan som byggdes där vart jag bodde. Och jag tyckte det var så coolt med konstgräs och så. Det var något nytt i området. Så där var jag liksom varje dag och körde.
Vad skulle du säga till någon som är 10 år yngre än dig och också har fotbollsdrömmar? Vad ska de tänka på för att nå sina drömmar och sina mål?
Ja, jag skulle säga att hon eller han ska ha kul. Och när det börjar bli allvarligt och press och allt kommer in, så att man inte ska glömma bort glädjen. Och inte låta någon förstöra din utveckling och hur bra du kan bli, oavsett vem det är.
Har det varit lätt eller svårt för dig det här att inte glömma bort glädjen?
Nej, jag har aldrig glömt bort glädjen. Nej. Det känns som att det är första gången jag spelar fotboll varje gång jag spelar.
Underbart.
Ja. Ja.
Vad är känslan när du drar på dig landslagströjan och det liksom är dags för match och ni kliver in?
Alltså det är så himla coolt. Det är så himla roligt. Det är en annan typ av glädje, speciellt när man sätter på landslagströjan och får representera sitt land. Man har en känsla, man är så stolt och man känner att man vill visa mer och representera sitt land på bästa sätt.
Om vi tänker så här. Vi tänker att det är kvällen den 7 juni. Imorgon är det match mot Nigeria. Hur känns det? Du ligger och ska sova liksom.
Mm, vilken tid är det?
Jag vet inte riktigt när du brukar gå och lägga dig.
Ja, precis.
När brukar du gå och lägga dig innan match?
Ja, så tidigt jag kan. Känslan är ju positiv såklart. Man ska ut och spela fotboll, landskamp. Vilket är ännu mer motiverande. Jag tror jag slänger på hörlurar och sätter på lite balkanmusik så att säga, och bara tagga till på ett sätt. Men sen så är man ju lite lugn innan matchen, men sen så när man väl är på plan då är det bara att köra.
Går du in liksom i en bubbla när du kliver in på planen?
Ja, det skulle jag nog säga. Man tänker liksom och fokuserar på vad man ska göra och sin roll och uppgiften och allt man behöver göra, men samtidigt får man inte gå in för mycket. För man måste ju motivera de andra också, liksom ha en positiv energi uppe.
Finns det någonting som kan sticka hål på bubblan så att du tappar fokus?
Nej, det ska det inte göra heller. För det är liksom en match och man ska fokusera på det man ska göra, och då ska inte något komma emellan.
Nej, så du är inte så lätt distraherad om någon provocerar dig eller det blir något tjafs med domaren eller något?
Nej, bara... det skulle jag inte säga.
Nej, men det är skönt. Mm. Tack för att jag fick sno lite av din tid.
Tack.
Det var jättekul att prata med dig. Jag hoppas du får spela mycket i VM och att jag hoppas att det blir väldigt, väldigt, väldigt många matcher som ni spelar.
Ja, hoppas jag med.
Ja, toppen. Tack ska du ha.
Tack.
Maria Banusic, var det där? En sak som jag tänker på som hon pratar om, det är det här att nu hon har möjlighet att vara heltidsproffs med allt vad det innebär i form av fokus på mat, vila, återhämtning, och att det är väldigt stor skillnad jämfört med när du jobbar eller pluggar också. Jag tänker att det är någonting som du kanske har sett lite nu när du jobbar med Kungsbacka.
Ja, precis. Jag levde ju så. Jag pluggade i och för sig också, men jag kunde ju, alltså fotbollen gick ju före, så jag kunde ju styra det lite som jag ville. Men ja, man blev ju snabbt van vid det, att kunna fokusera helt på fotbollen. Och sen nu kommer jag ju till en annan verklighet i Kungsbacka där de flesta jobbar heltid. Sen handlar det mycket om eget ansvar. Nu, alltså våra Kungsbacka-tjejer är så himla proffsiga. De är alltid fokuserade. De skyller aldrig på något jobb. Eller, alltså, utan de är väldigt så... Man glömmer lätt bort det när man hamnar i den här, i det här proffslivet på något sätt, vart man kommer ifrån. Men förutsättningarna är ju väldigt olika. Så det, är ju, det kostar ju på om du ska ta dig upp dit. Utan du har ju inte bara som talang allting serverat på silverfat, utan det krävs fortfarande många år av slit. Jag har också jobbat heltid, morgontränat mellan klockan 6:30 och 7:30 och sen jobbat och sen åkt och tränat igen. Så att det håller ju på att bli bättre. Men det är kul att hon säger och att hon känner den skillnaden och att man verkligen tar tillvara på den. Att du kan göra allt för att bli så himla bra som möjligt.
Ja, och då leder det ju oss in på nästa steg. Det här att hon har gått till Chelsea. Någonting som är en riktig stor klubb inom herrfotbollen. Och att de nu då satsar på damfotboll. Ja. Det är någonting som kanske verkar bli en trend.
Ja, alltså det, man tittar ut i världen så här börjar det se ut så på en del håll i Europa. Vi har Lyon och vi har PSG och i Tyskland också och nu, alltså England, det är ju Liverpool och Chelsea och Arsenal. Så det satsas ju. Och som just i England som man har följt, den, alltså på damsidan har det inte satsat så mycket och de har ju tränat kanske 2-3 max gånger i veckan. Och huvudtränaren har varit nere en gång för han tränar någon annan klubb samtidigt. Och det har inte låtit som att det har varit något, en miljö man kan utvecklas i. Så det är ju... Det är ju skithäftigt och skitkul och jag har fattat det som både från Hedvig och Maria att det är en riktig proffsig miljö och att de får ta del av allt det som herrarna har och det är ju bra.
Så det... Ja, men bara det här att det då finns läkare, sjukgymnaster och allting på plats.
Mm.
För det vet jag från det ett avsnitt vi kommer höra snart där när jag pratat med Karin Skröder att de kan ju inte vara på plats på alla träningar och allting och det är ju lite olyckligt om det händer någonting.
Ja, jag tycker ju att det vore ju intressant om Sverige skulle ta efter där. För att som sagt, att jag tror inte att det krävs himla mycket. Om man tänker de klubbarna, storklubbarna i Sverige som har heltidsanställda sjukgymnaster och de har stora anläggningar och sådär. Jag menar, det är ju inte så att det skulle behöva krocka. Utan jag tror ju att det skulle med inte jättestora medel kunna finnas plats för en damsatsning. Också, sen har ju vi kommit ganska långt om man tittar på Umeå och Djurgården. Djurgården är i och för sig, finns ju ett herrlag också men de hade inte så mycket med att göra. Men så internationellt så, jag vet att jag tror att det var Umeås ordförande som redan tidigt sa att det är framtiden för damfotbollen och slås ihop med storklubbar och som sagt det har vi sett internationellt så vi får väl se om det är något för framtiden i Sverige också.
Då tar vi och lämnar över till Alvas lista och hon har nu tagit en liten titt på vad som har hänt hittills i damallsvenskan.
Vi sitter alla här och väntar på VM men det kanske också är dags att sammanfatta vårsäsongen av damallsvenskan. Jag har hittat några saker som ni säkert redan har sett men som jag skulle vilja lyfta upp igen. Vi börjar negativt. Jag har lärt mig att man alltid ska börja negativt och avsluta positivt. Frågan vi måste ställa är vad Stina Segerströms för detta klubbar håller på med. Örebro, Champions League-laget, går inte alls som förväntat och kan väl till viss del skylla på skador. Men inte hela vägen. Göteborg hade en fenomenal genomklappning mot Kristianstad bland annat och jag vill påstå att de inte kommer ha någonting med guldracet att göra för att de har tappat för många poäng. Så att när jag har sammanfattat klart kan väl Stina förklara vad som händer egentligen och vad hon tycker om det. En annan snackis har varit Linköpings målsnålhet. Nu ligger de tvåa i tabellen på 10 mål till slut. Men den målsnålhet jag vill prata om är att de faktiskt bara släppt in 2 mål på 7 matcher på hela säsongen. Och med det är de bästa av alla. Vi har AIKs bottenkamp att prata om i sista omgången inför avbrottet. Så tog de sin första poäng, men hur ska det gå för AIK egentligen är den stora frågan. Vi har skytteligan, dominerad som vanligt av utländska spelare. Bachmann, Mittag och Marta ligger i topp där. Pauline Hammarlund är bästa svenska målskytt och det stora utropstecknet. Frågan är ju vem utav Marta och Bachmann som kniper den där skytteliga titeln till slut. Att inte bli mitt tagg vet vi ju redan. Hon lämnar alltså för Paris Saint-Germain. När vi ändå är inne på Rosengård kan vi prata om Musovic genombrott. Fantastiskt. En ung, självsäker målvakt som utstrålar oerhört mycket pondus. Och det sista att nämna, en liten rolig grej bara, var att Per Lagerström, Hammarbys tränare, drog tag i mig efter att man hade spelat 1-1 mot AIK. Log och sa: Alva, vi har fortfarande inte förlorat i Stockholm. Kom ihåg det. Nu vet inte jag hur mycket en sån svit betyder när man har spelat lika mot det lag som ligger i botten. Men är det en svit som Hammarby kan fortsätta hålla, så lär de ju inte åka ur det här i alla fall. Så, Stina, förklara nu för mig vad som hände med Örebro och Göteborg.
Ja, där tackar vi Alva för den sammanfattning av de 7 omgångar som utgör vårsäsongen. Hon lämnar över till dig där, Stina. Vad är det som händer med Örebro och Kopparberg?
Ja, det skulle de nog vara intresserade av att ha ett facit på. Det är svårt, alltså det är två lag. Särskilt Örebro som förra året alltså gick ju väldigt mycket bättre än förväntat. Man var underdogs. Och det blir alltid svårt, år två. Sen så storsatsade de och värvade in landslagets 2 innermittfältare, Lisa Dahlqvist och Hanna Folkesson, och båda var ju skadade. Det är ju en del i det. Tillsammans med att det försvann deras 2 tjeckiska spelare. Så de har inte riktigt fått den tyngden de har velat ha. Det är många unga spelare som har kommit in. Men de har ju förlorat lite matcher med uddamålet och sådär. Men det finns ju många matcher kvar. Och förhoppningsvis, Lisa får de i alla fall tillbaka. Göteborg brukar ha lite svårt start. Och leva upp till förväntningarna i början på säsongen. Har ju tittar man traditionsmässigt så brukar det bli bättre på höstsäsongen. Och nu är höstsäsongen väldigt, väldigt lång.
Ja, det kanske gynnar. Det blir kort.
Ja, så där skulle jag ju säga att alltså, där finns ju kvaliteterna. De har haft lite problem med skador och kanske få ihop det helt. Men ja, det finns ju absolut kvalitet att hänga på där. Även om jag tror att Rosengård är övermäktiga. Men jag tror absolut på en vändning.
Ja, vi får väl låta hösten utvisa hur det blir. Men som sagt, det kanske gynnar Göteborg då att det är en lång höstsäsong.
Det kan vara så.
Mm. Nästa avsnitt kommer på måndag och då är det sjukgymnast Karin Skröder som är med oss.
Mm. Ja, det är min sjukgymnast. Hon har haft mycket att göra. Mm.
Och hon har en hel del intressant att berätta, så det vill ingen missa. Glöm inte att följa oss på Twitter @splitvisionpod och sprid gärna podden till andra som gillar fotboll. Gå även in på splitvisionpod.se för att se extra material och bilder. Tack så mycket. Hej hej.
Hej då.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.